Det här är en podd från Svenska Yle.
USA håller på att bli en av de allra största coronasmitthärdarna i världen. Och det här får förstås enorma följder. Ville Hupa, din vanliga stationeringsort är ju New York i egenskap av korrespondent för Svenska Yle där. Men nu är du ju då hemma i Åbo. Men vilka tankar ser du på läget nu i din andra hemstad så att säga?
Jo, men mycket blandade och nog väldigt olustiga tankar och känslor personligen. På sätt och vis så måste jag ju erkänna att jag känner att jag borde vara där och rapportera i New York nu när krisen är som värst. Men av flera skäl då, till exempel familjeskäl, så känns det ju förstås bättre också på ett sätt att vara i Åbo just nu. Nu är det ju tragiska scener som utspelar sig där. Alltså jag har bara i morse sett bilder på stora kylbilar som kör omkring i bekanta kvarter. Ditt kroppar lastas in, alltså människor som har dött. Och nu är det då onsdag när vi talar, och under det förra dygnet så dog över 700 personer på grund av coronaviruset i New York. Då talar vi alltså om en person varannan minut.
Ja. Det är dramatiska scener som utspelar sig, och det är dramatiska siffror. Vi ska prata om några aspekter kring det här, och det här är alltså nyhetspodden från Svenska Yle. Och jag heter Karin Götelid. Ville, när vi pratar om det här blir det ju då förstås svårt att låta bli att börja med att tala om president Trump. Som ju i den här krisen kör sin vanliga stil, kan man ju nästan säga, eller hur?
Så är det. Trump har regelbundet hållit pressmöten, presskonferenser för att informera om den här coronakrisen. De har ofta blivit ganska långa tillställningar, och han är ju ganska odisciplinerad när han talar. Det här vet vi som har följt med presidenten. Och sent igår så angrep han Världshälsoorganisationen, WHO, och sagt att det är de som har missat, de har gjort allt fel. They called it wrong, var uttrycket han använde flera gånger. Alltså att de inte reagerar tillräckligt tidigt på det här coronahotet. Och sen hotar han att dra ner på finansieringen av Världshälsoorganisationen, alltså den bit som USA betalar, och det är en ganska stor del. Och sen verkar han lite ta det här tillbaka. Jag tycker att det här nu är ganska, jag skulle säga att det här är ganska klassisk Trump-manöver. Och det följer ju ett visst mönster. Det är ju inte första gången för det första som Trump går åt internationella organisationer. Han har ju tidigare angripit både EU och FN och NATO.
Och säger att hoten kommer utifrån.
Yes, just det. Det var egentligen det jag skulle komma in på. Att det handlar om att lägga skulden på en extern part, alltså någon annan än honom själv eller hans administration. Det är ju nämligen exakt det här som Trump själv har fått kritik för. Det vill säga att han och administrationen har reagerat för långsamt på hotet om coronaviruset. Att den federala responsen i USA har varit för långsam. Vi minns ju hur han har tonat ner det här hotet längre. Han sa att det var en vanlig flunsa. Det här är någonting som kommer att försvinna inom kort. USA har det ganska bra just nu. Vi är inte hotade. Och alldeles nyligen, de här senaste dagarna, hade kommit färska uppgifter som visar att Trump redan i januari förvarnades uttryckligen om att coronaviruset kan utgöra ett enormt hot mot USA. Det här då, enligt tidningsuppgifter, att, som säger att det är hans ekonomiska rådgivare Peter Navarro som har berättat det här. Men nu anklagar han då WHO och det här. Och tidigare har han förstås anklagat Kina. Och kanske inte helt utan orsak. Det är en skild diskussion, och man kan kanske argumentera att Kina bär ett tungt ansvar här.
Visst.
Men sen har han också till exempel anklagat delstater och guvernörer hemma i USA, som han tycker att inte har gjort tillräckligt nu i samband med responsen till den här krisen. Så att det här är en respons, en reaktion som Trump nog ofta tidigare också har uppvisat. När han är pressad så försöker han liksom ändra diskussionen och lägga skulden på någon annan.
Ja, det som ju också det har varit mycket diskussion och uppmärksamhet kring är ju då hur han uppmanar folk att ta olika mediciner, själva den här liksom vetenskapliga medicinska delen av det, där han då säger olika saker som då kanske medicinska experter inte är helt eniga med. honom om. Och jag skulle vilja prata lite om den här mannen som står bredvid Trump på de här dagliga presskonferenserna, ofta i varje fall. Det är alltså en,
ibland åtminstone.
Ibland ofta, åtminstone, ja. Inte alltid. Men det är en sån här äldre herreman, han är nästan 80 år gammal och han har blivit legendarisk nu faktiskt. Han heter Dr. Fauci. Kan du berätta lite om honom?
Anthony Fauci, ja, precis, ja. Som du säger, så har han blivit som en av de här huvudpersonerna i coronakrisen i USA. Mm. Han är då alltså läkare och han beskrivs av många som kanske den mest respekterade auktoriteten i hälsofrågor i USA. Han har blivit lite av en kändis. Det finns artiklar om honom, om vad han gjort tidigare i sin karriär, hur han var med och bekämpa AIDS och HIV-viruset på 80-talet. Det finns artiklar om hans löprutiner. Mm. När han var yngre så lär han ha sprungit mellan 10 och 15 kilometer nästan dagligen. Och han ser ju fortfarande ut att vara i väldigt god form, fast han är nästan 80 år, som du säger.
Ja.
Han har gått emot Trump ibland. Och det är inte många som vågar göra det.
Nej.
Och det har väckt diskussioner.
Ja, precis. Och man har ju till och med frågat det, att hur länge kommer Dr. Fauci att få vara med på presskonferenserna, när tröttnar Trump på att få mothugg? Men än så länge har han varit i fall med då, eller hur?
Så är det, ja. De gånger han inte har varit med där i samband med de här nästan dagliga presskonferenserna, så har det direkt dykt upp oroade människor på till exempel Twitter och frågat att var är Fauci nu, har han fått sparken? Men än så länge är han fortfarande med där, och som sagt, så han får emellanåt rätta alltid Trump. Till exempel senast i förrgår så sa Trump flera gånger att USA börjar se ljuset i änden av tunneln. Och det är kanske en mänsklig reaktion att försöka ingjuta lite optimism. Men i en krissituation så är det ju viktigt också att komma med korrekt information. Och Fauci fick sen lite senare säga att USA ingalunda har den här pandemin ännu under kontroll, utan snarare tona ner den här typen av förhoppningar.
Samtidigt är det ju så att när vi talar då om president Trump så här och hur han uppträder, så kommer ju då det här show-elementet nästan in. Och det blir ju, det är ju ändå väldigt, väldigt allvarligt det här. Och just den här som vi pratade om i början, den här enorma tragedin som utspelar sig just nu då, med alla dessa smittade, sjuka och döda. Och Ville, det är väl så där lite som vanligt, får man väl säga, att det är de mindre bemedlade och till exempel den afroamerikanska befolkningen som drabbas hårdast?
Så är det alltså. Det har ju talats om att den här krisen inte diskriminerar. Till exempel Andrew Cuomo, som är en av de här synliga personerna i den här krisen, New Yorks guvernör, han har kallat coronaviruset för the great equalizer, alltså den stora utjämnaren, i och med att alla kan smittas. Men det betyder inte att inte vissa skulle vara mer utsatta och sårbara. Alltså, för det första har vi ju det amerikanska sjukvårdssystemet. Man kunde beskriva det som ett stort lapptäcke, och jag försöker bättre lära mig varje dag hur det fungerar.
Ja.
Men där finns både offentliga och privata aktörer och väldigt stora sociala skillnader mellan kunderna, alltså medborgarna, i hur de vård de har rätt till.
Ja.
Många amerikaner saknar sjukvårdsförsäkring. Mm.
Jag
fråga.
Nej, jag tänkte bara just precis det, att flika in där, att det är ju en sak som, jag menar, vi vet ju det här i Finland att det är så, men det är ju samtidigt nästan svårt för oss att fatta det här, hur det faktiskt är så att så många människor inte har tillgång till någon ordentlig sjukvård.
Så är det ju. Det talas om sådär 25 miljoner, nästan 10% av amerikanerna. Och i praktiken så kan det handla om att de här personerna är ett benbrott eller en hjärtoperation ifrån personlig konkurs. Och de här människorna, ifall de jobbar, så de jobbar ofta i ett låglönearbete. Och de är ofta ovilliga att lämna sitt jobb, eftersom det skulle innebära att alla inkomster är slut. Sociala skyddsnät i USA är väldigt dåligt för många. De jobbar kanske som butiksbiträden, på bensinmackar, kanske som servitörer, städare, den här typen av jobb. Och nu när vi har då en kris där människor uppmanas vara hemma och stanna hemma från jobbet, så har de här människorna sällan möjlighet att jobba på distans. Utan de går fortfarande till sina jobb, och gör de inte, så är de väldigt oroade för hur det kommer att gå för dem, och då kan det också vara svårt att, att stanna hemma. Så att i den meningen är den här typen av människor sårbara.
Ja, de här är ju då, de är ju så att säga dubbelt drabbade. Då. Dels så kan de inte jobba på distans och dels så har de en dålig sjukvårdsförsäkring. Men hur är det då med olika etniska minoriteter? Hur är det för dem?
Nu finns det inte ännu. Nu ska det sägas att det inte ännu finns någon nationell statistik över hur den här pandemin har drabbat olika etniska grupper. Det här är säkert någonting som den här bilden blir säkert tydligare så småningom. Men det finns vissa uppgifter och det tyder på att det här nog slår hårdare mot etniska minoriteter. Om vi tar New York som är kanske det mest drabbade, eller som är det mest drabbade området just nu i USA. Där till exempel koncentreras de här coronafallen ganska starkt i stadsdelen Queens. Där det bor klart fler låginkomsttagare än i Manhattan eller Brooklyn till exempel. Jag läste också en artikel där det konstaterades att metrotrafiken, som är en viktig del av vardagen i New York, den har förstås nästan helt stannat av, eller om inte helt stannat av så åtminstone ligger mycket av den nere. Men det finns några linjer som fortfarande är nästan lika välbesökta som tidigare, och det är linjer som går till just Bronx. Och det här tyder ju på att människor då använder metro fortfarande i den stadsdelen, förmodligen för att de kanske åker till sina jobb som de inte har kunnat eller velat lämna.
Och anledningen är just den då att
de ofta har sämre sjukvårdsförsäkring, ja. Eller att de helt enkelt jobbar inom den typen av jobb där distansarbete är väldigt svårt.
Exakt.
En grej som jag ännu kan nämna är att nu har vi ju en situation där alla amerikaner då har uppmanats bära ansiktsskydd efter att myndigheten lite har velat i den här frågan. Det råder en stor brist på dem, därför har människor uppmanats tillverka sina egna ansiktsskydd för att skydda sig mot epidemin när de går ut. Men till exempel CNN rapporterar nyss i en artikel som jag läste att afroamerikaner och latinos, vissa, inte vill bära ansiktsskydd. Inte för att de inte skulle vara rädda att bli smittade, utan för att de är rädda att de då utsätts för ännu starkare fördomar, alltså om de går omkring i ansiktsmasker. Vi vet ju att statistiken visar att till exempel afroamerikaner i oproportionerlig grad stoppas av polisen. Och ifall de är maskerade så är kanske tröskeln ännu lägre. Det här är åtminstone en rädsla som finns bland vissa etniska minoriteter. Så att den här typen av berättelser kommer vi säkert senare att få läsa mer av. Men det ger ju också en bild av de här rasmotsättningarna som är väldigt stora fortfarande i USA.
Du sa här att Trump hade velat på något vis säga att vi börjar se, eller att amerikanerna börjar se ljuset i tunneln. Men vilka är utsikterna nu då för epidemin i USA att mattas av? Eller är det så att den alltså pågår ännu för fulla muggar?
Den pågår fortfarande enligt den statistik som finns, så pågår den fortfarande, men den sprids i väldigt olika takt. Medan vi har då liksom en kris här, ett katastrofområde i New York till exempel, eller det stora metropolområdet i New York, New Jersey där som är granndelstat i New York, många pendlar till New York. Sen har vi också områden just som Michigan, Louisiana till exempel, New Orleans. Det här är områden där coronapandemin slår hårt just nu. Men samtidigt har den ännu inte spridit sig till andra delstater. Nu är då frågan att kommer den här pandemin också att sprida sig till andra delstater där den inte ännu härjar så mycket. Och det beror ju förstås mycket på i vilken grad människor iakttar de här råden, nu myndighetsråden om social distansering som vi har överallt i världen. Om vi talar om New York nu, så finns det en liten strimma hopp, nämligen de här dagliga sjukhusbesöken, de minskar en aning nu. De har minskat en aning, det vill säga antalet människor som tas in på sjukhus är lite färre än under de föregående dagarna, även om dödssiffran stiger. Och det kunde vara ett tecken på att man håller på att platta ut den här kurvan lite i New York. Men här finns nog stor ovisshet, och den här krisen kommer att fortsätta ännu en tid. När det går att öppna upp USA, som man har talat om, någonting som Trump också, det var ju någonting som Trump talade om att han eventuellt ville öppna redan USA till påsken, och det fick han snart dra tillbaka.
Ja.
Men när det här sen kommer att ske, det är väldigt svårt att säga. Det finns också ett väldigt starkt tryck på att öppna upp till exempel den ekonomiska aktiviteten, så att Det som jag gärna nämner är att kongressen i USA förstås godkände det här historiskt stora stödpaketet på över 2000 miljarder dollar. Det är en så hög summa att man inte riktigt begriper
nej,
den.
Och
i den här ingår det, ja, den här ingår det då akut hjälp till sjukhus. Det ingår också direkta utbetalningar av stöd till arbetande amerikaner och till dem som nu blir av med sina jobb. Vi vet att till exempel arbetslöshetsstatistiken uppvisar helt astronomiska siffror just nu. Det här kan på kort sikt underlätta den här krisens inverkan på vissa människor, men många talar om att det kanske bara räcker till 2, 3, högst 4 månader, så att här finns ännu mycket ovisshet om man säger så.
Mycket ovisshet kring då inte minst ekonomin i USA, precis som på annat håll i världen. Tack så mycket för det här, Ville Hopa, om läget i New York och i USA nu under coronapandemin. Det här var nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Karin Götelid. Tack för att du lyssnade. Hej då!